En podcast från Aftonbladet.
Det råder brist på spermier i Sverige. Detta på grund av att donatorerna är för få, samtidigt som allt fler kvinnor väljer att skaffa barn med hjälp av donerade spermier. I Stockholm är bristen extra stor, vilket lett till att man börjat köpa in spermier från Danmark.
Danmark säljer spermier till hela Europa, vilket gör att en person kan bli genetiskt förälder till 25 personer, skriver tidningen Mitt i. I Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, men i nuläget är det endast 25.
I Sverige har barn födda med hjälp av spermiedonation enligt lag rätt att veta vem som är ens biologiska pappa när man fyllt 18 år. Hur fungerar det här när spermierna nu kommer från utlandet? Bryter det här upplägget mot lagen? Och varför är bristen på donatorer så stor i Sverige? Vilka konsekvenser får det? Och vad gör man åt det här problemet? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Evangelos Patavoukas, biträdande överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och specialist inom reproduktionsmedicin. Hej och välkommen!
Tack!
Varför har vi en stor brist på donatorer i Sverige medan Danmark till exempel uppenbarligen inte har det problemet?
Ja, det finns ett litet glapp alltså mellan behovet av donerade ägg och spermier till våra patienter och tillgången på donerade ägg och spermier. Och en av de patientgrupperna som har ökat mycket under de senaste åren är ensamstående eller självstående kvinnor som önskar få barn, som enligt lag fått emot donationsbehandling sedan 2016. Och det finns också en sens för att många känner inte till att det finns ett så stort behov av donerade ägg och spermier i Sverige. Men jag kan säga att vi arbetar långsiktigt med att öka kännedom om detta och försöka rekrytera fler donatorer till vår egen bank här på Karolinska. Till exempel under hela våren 2026 har vi haft en rekryteringskampanj på sociala medier där vi har berättat om vårt behov av fler donatorer och hur man gör för att donera.
Men hur stort är det här problemet skulle du säga, den här bristen? Och har det sett ut så här länge?
Det har varit ett ökande problem sedan 2020, alltså efter pandemin. Men det har blivit väldigt påtagligt de senaste 2 åren här på Karolinska. För att då var det så att vi på Karolinska måste rekrytera donatorer för våra egna patienter men också för vårdvalskliniker i Stockholm. Och vi ser också nämligen ett minskat intresse av spermiedonation och samtidigt ett ökat intresse av donationsbehandlingar.
Får mottagaren av den här donationen välja mellan svenska eller danska spermier nu när det finns den här bristen, eller hur funkar det där?
Nej, alltså mottagare får inte välja, men de blir informerade att vi har spermier från Sverige och från Danmark. Matchningen sker på samma villkor, exakt. Och sen om mottagare sen vill veta exakt, okej, men var är det danska banken eller den svenska, då får de den informationen.
I Sverige har vi en gräns för hur många barn som en person kan ge upphov till genom donerade spermier. Varför har vi en sån gräns?
När man tänker på barnperspektiv, då tänker vi att det kan vara lite... Alltså en ganska stor etisk dilemma eller en etisk fråga om ett barn har ganska många halvsyskon. Om man vill begränsa det här såklart, och därför har vi en sån tack i Sverige. Och jag kan också nämna att även den europeiska organisationen för reproduktionsmedicin som heter ESRE har i sitt sista kongress nu så var i juli kommit fram en likadan rekommendation att de vill sänka antal familjerätter till 15 globalt, men eftersom det kan vara lite svårt att göras av olika skäl, de har rekommenderat att man kan liksom minska det först till 50 och sen till 15 som ska vara som mål på grund av detta.
Vilka regler gäller om man själv vill bli donator? Och hur ser det ut med äggdonationerna? Där är nämligen bristen ännu större. Vi pratar mer med Evangelos Patavoukas här i Aftonbladet Daily alldeles strax. Och i Sverige har man, när man fyllt 18, så har man rätt att veta vem donatorn är, alltså vem som är ens biologiska pappa. Men nu, om det kommer spermier från Danmark, hur ska man kunna göra det om spermierna kommer från utlandet? Hur ska man få reda på vem som är ens förälder?
Vi följer svenska lagen där det står att barnet som kommer via donation ska kunna söka sitt ursprung när hen blir 18 år. Och du på senaste inköpet till exempel, vi har ställt som krav att vi ska få information om vem donator är. Det vill säga att vi har det danska personnumret och namn på donator. Så att när barnet fyller 18 och vill komma i kontakt med sin donator ska ha den möjligheten exakt. Alltså precis som det händer i Sverige med svenska donatorer.
Finns den rätten även i Danmark så att man kan söka upp de här personerna om man då skulle önska göra det när man blir vuxen?
Precis, i Danmark det finns lite olika donationsmöjligheter kan man säga. Det finns till exempel en donator kan välja att vara anonym eller det kan välja också att vara känd donator så barnet kan ha möjlighet att söka till sin donator. Och de spermier som vi köper från Danmark det kommer från sådana personer som uppfyller våra kriterier.
I Danmark så säljs spermier ut till Europa. Där kan donatorerna vara biologisk förälder till otroligt många barn. Men det är någonting som ska skärpas nu alltså?
Alltså det är en rekommendation. Utan det är politikerna som måste ta beslutet om det. I Danmark är det så att det finns ju olika val kan man säga. En donator kan donera upp till 25 familjer eller upp till 75 familjer och kan säga att de danska spermier som vi köper har max 25 globala familjerätter.
Man har liksom tänkt på hur det ser ut i Sverige utifrån vilka man köper in från Danmark då?
Exakt.
Om man vill bli donator och lämnar spermier i Sverige, kan man då ångra sig senare eller hur fungerar den här processen?
Om man har ångrat sig senare då kan man dra tillbaka sitt samtycke men innan det har skett en befruktning och i sådana fall måste alltså donator kontakta oss i sådana fall för att informera oss att han har ångrat sig.
Fryser man ner dem eller är det liksom en färskvara?
Vi fryser ner spermier och de finns i vår spermiebank tills donator fyllt 56 år och sen om det finns kanske ett behov för syskonbehandling, det vill säga att vi behöver spermier från samma donator, då är det upp till donator fyllt 60 år.
Och vi pratar ju om den här bristen, att den har varit under en längre tid och det här behovet har skiftat. Det är färre som lämnar spermier men det är fler som vill ha donationerna. Vad gör man för att råda bukt på den här bristen?
Som jag sa, vi har gjort en stor kampanj för att kunna informera flera och nå till flera folk via sociala medier. Och vi försöker göra det lite mer känt i den svenska befolkningen. Till exempel om man tänker på bloddonation, det är lite mer etablerat. Det här kanske har skett i flera år och folk är mer kanske beredda att kunna donera blod. Så vi försöker ändra på det.
Skulle du säga att det här är ett stort problem, den här bristen?
Det är ett stort problem för att vi vill hjälpa folk som har det behovet. Och vi vill att folk inte ska behöva vänta länge. Så med tanke på det tycker jag att det är ett ganska stort problem.
Vi har pratat här länge om spermier. Men om vi fokuserar lite på ägg också. Det behövs ju båda två för att skapa ett barn. Ser ni samma brist hos äggdonatorerna eller hur ser det ut där?
Vi ser faktiskt ett lite större brist hos äggdonatorsidan. Det kan man behöva vänta upp till ett år på en eventuell donator efter att man har blivit godkänd för en behandling. Men vi kan inte riktigt köpa in ägg än för att ägg liksom blir ett skörare cell att frysa ner och transportera än spermier. Och vi har inte heller hittat någon extern äggbank som fyller våra krav när det gäller spårbarhet och möjlighet att söka ditt genetiska ursprung till exempel.
Det säger Evangelos Patavoukas, biträdande överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och specialist inom reproduktionsmedicin. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Ett nytt kommer varje vardag, så vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.